Jaha, mina damer och herrar, då kör vi igång. Hej! Var ni med lite lama så här framåt eftermiddagen? Hej! Tjena! Jag är en jävligt krävande moderator. Jag heter Niklas Mattsson. Jag kommer att se till att vi ska hålla tiden här idag så vi slutar. Så ni kan vara med och mingla ikväll. Det är väl det som är det allra viktigaste här idag. När ni kommer att mingla ikväll så är det ju så att då måste ni kanske prata med folk ni inte känner. Jag tänkte att ni skulle börja med att testa det redan nu. Jag tycker att ni direkt nu här vänder er till den i publiken som ni absolut inte känner alls. Och så presenterar ni er för varandra och pratar lite grann om dagens ämnesområde. Det gör ni nu. Det är lite trevligare stämning idag. Jaha, nu räcker det. Ni är faktiskt på konferens. Det är ingen kontaktförmedling på det sättet, det tänkte jag i alla fall. Vad som händer ikväll kan ni själva råda över. Ja, Niklas Mattsson heter jag som sagt och har blivit ombedd att bli panelledare och moderator på den här lilla debatten. Och varför det undrar man ju naturligtvis eftersom jag är chefredaktör på en tidning som heter Entreprenör som ges ut av Svenskt Näringsliv. Jo, det är nämligen så att jag har jobbat i både tv-branschen och lite grann i internetsvängen också. Jag var chefredaktör för tidningen Internet World under 4 år på 90-talet, det glada. Och sen var jag med på Jarowski tv-produktionsbolaget under 4 år i början av 2000-talet, det glada. Vi har en mycket namnkunnig panel här idag som förhoppningsvis kan svara på de frågorna som det står i programmet att de ska svara på. Det är ju framförallt det jag har bett om att svara på, just den här frågan. Snart kan vi ta emot tv överallt. Varför det? Vem tjänar på det? Och vilka tekniker är viktigast? Nu är det ju så här med människor att de kommer kanske inte svara på exakt de frågorna lik förbannat. Och jag är ju dessutom bara moderator så jag kanske inte kommer kunna få det ur de svaren i alla fall. Så då vill jag att ni hjälper mig då att ställa de rätta frågorna till panelen. Ni kanske till och med har egna erfarenheter som vida överstiger panelen. Så då får ni ju även förstås räcka upp handen och delge dem till auditoriet här. Men det är ju så sinnrikt så att vi använder teknik så att vi håller på att spela in den här konferensen också. Så skulle man vilja ställa en fråga så är det viktigt att man räcker upp handen och väntar på mikrofonen. Och det är mitt jobb. Jag är springschas och den som håller tiden. Okej? Okay? Då så, jag har bett alla i panelen att förbereda en liten kort 5-minutare där de ska få lov att orera dels över vilka de är själva men även att fundera över hur de ser på dagens ämne utifrån sitt perspektiv. Och med ålderns rätt så får Lars Hedberg lov att börja. Varsågod.
Tack så mycket för det. Ja, jag representerar då Svenska Stadsnätsföreningen som är en organisation med 300 medlemsföretag varav ungefär hälften är någon form av stadsnätsägare, vad nu stadsnät är då. I Dorotea så kallas det för Byasladd och i Stockholm så är det väl kanske mera stadsnät än vad det är Byasladd. Den andra hälften utav de där 300 det är alltså då leverantörer och det är Birgersson och alla de här andra konstiga företagarna och en del organisationer också. Vi har funnits i 5 år och vår mission är ju egentligen att se till så att det blir en byasladd till alla. Så att alla ska ha möjlighet att få det här bredband, IP eller vad vi nu kallar för. Och det är det vi jobbar för. Vi jobbar alltså för infrastrukturen. Sen är det många av våra medlemmar som levererar tv, som distribuerar tv, alltså som inte bara nöjer sig med att vara åkeri utan de har också paketen på flaket vilket man i viss mån kan ha lite synpunkter på då. Men ibland så är det tvunget. Jag själv är bördig från Dorotea och där är det inte så jävla många tv-bolag som är intresserade att etablera sig. Tidigare så var jag chef för de tekniska installationerna, alltså specifikationer för de tekniska specifikationerna på Öresundsbron. För övrigt en av världens största kabelstege. Som där det ligger fiberkablar så det är där jag kommer in när det gäller infrastrukturen. Vad ser jag på när det gäller tv och internet? Ja, jag tror att med tanke på det utbud som finns idag överallt runt om i världen, alltså tv-kanaler eller andra saker som man kan komma åt på ett eller annat sätt lagligt eller olagligt så tror jag att det finns bara ett sätt att distribuera det på. Det är via nät, kabelnät, därför det finns inte plats uppe i luften. Dessutom om man vill ha interaktivitet, vilket alla tv-bolag vill ha. TV4 tjänar mera pengar på de som ringer till Vem vill bli miljonär genom att de har svarat på korkade frågor, vad heter kungen, Kalanka och så vidare. Och så tjänar man massa pengar på det. Det är alltså ett sätt att då i framtiden kunna via fjärrkontrollen styra. Alltså så måste man ha en tvåvägskommunikation. Det är en annan bit i det hela. Jag tror också, som inte finns med i IT-proppen, som är bedrövligt att det inte finns med i IT-proppen, det är att integrationen för de nya svenskarna, de som inte kan vårt språk, de som inte har möjlighet eller som har tidigt kommit hit, att de ska kunna titta på program på deras eget språk för att den vägen få koll på vad som händer i världen. Det är också ett sätt, och det är för övrigt någonting som man i Holland har hajat, men inte här då. Så att, och TV är det största mediet. Alltså invandrarna i Sverige är de som konsumerar mest TV utav oss alla. Tanten med blått hår på Östermalm konsumerar inte så mycket TV, men väl invandrargruppen då. Så därför så tror jag att internet, att kunna välja TV från vilket ställe som helst, tror jag att det tror jag är en kioskvältare på tiden. När Jonas och andra får till alla de här sladdarna som ska från Turkiet eller var det är någonstans. Jag tror jag stannar där. Tack så mycket.
Vad ska du för att lämna över mikrofonen till Christer? Varsågod.
Tack. Christer Lundin, jobbar på Teracom. Jag började på Teracom 98 och haft förmånen att vara med och följa hela digitala tv-äventyret. Jag skulle bara vilja korrigera Niklas här. Det står i programmet att snart kan vi ta emot tv överallt. Jag vill säga att det har vi kunnat länge via Nackamasten. Det är bara det att nu digitaliserar vi hela, så att januari nästa år så ska vi täcka 98% av hela landet. Och ytterligare några månader framöver så ska vi komma upp i 99,8% på samma täckning som Sveriges Television har idag i det vanliga analoga nätet. Jag tycker givetvis marksänd digital TV är helt fantastiskt att via en enkel antenn få så många fler kanaler än vad vi kunnat erbjuda i den analoga världen. När vi började april 99 så började vi väldigt skraltigt. Vi hade med oss SVT och Kanal Plus. Sen dröjde det ungefär ett år innan alla kanaler var på plats. Och till en början var det bråk med MTG. De hoppade av efter ett halvår. Och det var ganska oroligt för konsumenten. De visste inte riktigt vad det var som fanns i det marksända digital-tv-nätet. Vi passade också på att erbjuda en tv-portal, vilket förargade SVT och TV4. För plötsligt så blev deras programbild mycket mindre och Boxers bild var den som dominerade rutan. Men det tv-portalen föll på, det var helt enkelt att det var få konsumenter som hade ett telefonjack precis där tv-jacket fanns. Och det är inte så många som vill ha en telefonsladd tvärs över hela vardagsrummet. Så interaktiv tv fick vi lägga i malpåse, rättare sagt. Istället så var det fokus på vad vi är bäst på. Distribuera tv-program. Och sen vi tog det så här efterhand ganska enkla beslut. Men då var det mycket mödosamt. Vi hade plöjt ner allt för mycket pengar i interaktivitet. Och interaktivitet är ju då via telefonlinan som vi har vår returkanal. Så tyckte vi, ja men det här, låt oss nu satsa på bara tv. Och från det att vi i slutet av 1999 hade 500 abonnenter, så hade vi två år senare 100 000. Och idag, i september månad, så har Boxer knappt en halv miljon abonnenter. Så att nu går det mycket, mycket bättre. Men det är en bra stund kvar av resan, den digitala övergången. Men det är så här att inom Teracom, vi är inte bara mastkramare. Vi tycker våra master över hela Sverige är jättebra. Men vi tycker också att det är intressant med IPTV. Och vi ser det som ett bra komplement där vårt nät kan stå för den breda distributionen av de mest populära programmen. Och sen om man vill beställa video on demand eller nischkanaler, då går det utmärkt att använda då IPTV, bredbands-TV. Det finns också väldigt intressanta kombinationsboxar för hushållen. Så att vi tror på en vi tror inte på det svarta och vita, utan vi tror på både och faktiskt.
Då går vi vidare till Anders. Varsågod.
Ja, hejsan. Jag heter Anders Landin och är ansvarig för stadsnätet i Sollentuna. Vi har idag 13 500 uttag uppsatta. Det är alltså 50% av de som bor i Sollentuna har tillgång till ett bredbandsförtag. Så jag skulle ju hemskt gärna vilja leverera tv till alla de här, helst imorgon, eftersom det är bara att beställa egentligen. Men det är inte så enkelt. Det finns ganska mycket hinder på vägen då. Tekniken tycker jag idag, den fungerar ganska bra. Jag känner inte några större problem. Det finns lite handhavande problem som kunna lyckas trassla till det med fjärrkontroller och sånt här då. Men i stort sett så tycker vi att det fungerar ganska väl. Och vi vill ta bort de här sista problemen också med boxar och såna här saker. Vi håller nu på att titta på något som vi kallar för single play. Vi försöker lägga både quattro och triple play bakom oss då. Och så försöker titta framåt. Och det som vi ser nu då, som är stora problemen, det är egentligen då rättighetsproblem. Och att få till det här med att köra på IP. Här försöker nu massa hitta nya affärsområden. Här är ett nytt, man ser inte det här som kabel-tv, utan det här är ett helt nytt sätt att förmedla tv. Så att då blir det nya affärsmodeller och så flera som vill vara med och spela och dela på den här påsen då. Och sen då så ser vi givetvis att rättigheterna börjar ju komma till rätta med de bitarna då. Men det finns fortfarande massa bekymmer då, att man ställer orimliga krav på IPTV då. Man säger att man får inte komma åt den digitala signalen så att man ska kunna lagra den på något sätt och sända den vidare. Man ställer krav på krypto och såna här saker också som gör det bara dyrare egentligen då för slutkunden då. Man vill också spegla sina befintliga affärsmodeller, vilket innebär då att tvn blir inte speciellt sexig, utan det är samma kanal man tittar på för att man tittar över bredbandet. Och här ser vi då en motvilja då att försöka nyttja den nya tekniken, att man kan ju köpa kanaler en och en, eller man kan göra olika typer av paket, man ska kunna beställa direkt vid tvn då och försöka få upp den här interaktiviteten, och det ser vi inte just nu då. Vi har också många produktionssteg då, från produktionsbolag till kanalbolag, det är stadsnät, det är flera led ända till vi kommer fram till kunden, och det är också saker som gör att kostnaden ökar för slutkunderna då. Det är några grejer som jag har, och det finns flera saker. Jag ser ju många hot och givetvis många möjligheter med det här också. Och framförallt när det gäller bredbandstv nu, så de här hakarna som vi ser här nu, går man runt om och så börjar man lansera webb-tv istället. Och här ser vi ju stora möjligheter. Det är bara farten det handlar om. Bara får vi bra fart i våra bredbandsuppkopplingar så kan vi titta på webb-tv istället. Det är också en lösning.
Tack. Jag tror vi får anledning att återkomma till dig, Anders, för att få höra lite grann mer om de praktiska sakerna. Det är dags för Per nu, med Ä.
Tackar. Ja, först får jag säga att det är kul att få komma hit. Det är jätteroligt att se så många här. Kul att ha en sån bredd i panelen. Per Lagret, jag är politisk sakkunnig i utbildnings- och kulturdepartementet. Jobbar med Leif Pagrotsky som är medieminister bland annat. Jag är alltså politiker, inte tjänsteman. Så ni kan vara ganska hårda mot mig senare. Och nu. Just det. Hur ser vi på den här utvecklingen då? Jo, för det första kan man ju säga att tv är en viktig del av mediesverige. Folk gillar ju tv-Sverige. Faktum är att vi tittar kanske lite mindre på tv i Sverige än man gör i resten av Europa. Framförallt i södra Europa tittar man väldigt mycket mer på tv. Men tittar en genomsnittlig dag ungefär 2,5 timme på tv. Av de här nästan 6 timmarna som en vanlig svensk lägger på media varje dag. 6 timmar. Vi ser också att media och kanske i synnerhet tv är en framtidsbransch. Det är en bransch som växer snabbare än BNP. Det är en viktig bransch i upplevelseindustrin redan nu. Och Sverige ligger ganska långt fram här. Man kan säga att det var därför som regeringen har varit drivande i att Sverige ska ligga tidigt i övergången från den mer än 50 år gamla analoga tekniken. Som drar fruktansvärt mycket el, kapacitet, kostar stora pengar och dessutom har stora brister när det handlar om hur många kanaler man kan sända. Just nu så är vi ju inne i den här övergången från den analoga till den digitala tekniken. Och det vi ansvarar för, det är ju marknätet. Därmed inte sagt att vi tycker att andra typer av distributionsformer är dåligt eller sämre. Utan det är den distributionsformen som regeringen och staten är ansvarig för. Och som vi jobbar med aktivt. Vi jobbar också med de andra områdena och försöker underlända hinder för expansion också när det gäller IPTV, kabel-TV, satellit-TV. Men marknätet är våran plattform. Någonting som är viktigt för oss, absolut viktigast, det är innehållet. Det är att TV, som det viktiga medium det är, både när det gäller underhållning och information, att det når alla överallt. Inte bara några få. Inte bara de som har bredband hemma. Tillräckligt bredband, kanske 40% eller någonting av hushållen. Utan alla. Det är till och med så att ni här inne har varit med och fattat beslut om det här. I Sveriges riksdag finns det en lag på Sveriges Television som säger att de ska nå 99,8% av befolkningen. Överallt. Även i husvagnen. Med en enkel antenn, sommarstugan eller där man bor. Och det är oerhört viktigt för oss att det ska vara tillgängligt på ett enkelt, billigt och effektivt sätt. Så att som huvudkanal, huvuddistributionskanal, så är marknätet i dagsläget, inte bara i Sverige, inte bara i Europa, utan hela världen, huvudalternativet. Sen handlar det om att nya plattformar har unika kvaliteter som inte det digitala marknätet alla gånger har, kanske. Så vi ser med nyfiken blick på vad som kommer när vi har startat den här kraftiga omställningen av TV-marknaden i Sverige. Som alla kommer känna av. Och några kanske känner av. Har vi någon från Gotland eller Gävle här? Var kommer ni ifrån? Och? Hur gick det? Ja, ni hör. Vad fint. Bra jobbat Telekom och andra. Så, tack så mycket.
Jonas?
Ja.
Det är du. Tanken är inte att du ska kommentera det som sades nyss, utan du ska kommentera dig själv.
Så jag kommenterar mig själv. Det lät väldigt tråkigt. Jag heter Jonas Birgersson, kallas för Birger, född uppvuxen i Lund, akademiska bondbyn som Strindberg kallar oss. Det man kanske inte känner till om mig, det är att vad jag har jobbat med tidigare. Det enda jag kan någonting om, det är militär underrättelsetjänstteori, ledarskap och scenarioplanering. Jag har jobbat med de största industriprojekten i Skandinavien, både Volvo S80 och Gripen. Jag jobbar också med det största tekniksystemet som vi hade i Sverige, det vill säga Telias nät. Vi gjorde en utredning 1993-1998. Och då fanns det två olika huvudalternativ inom Televerket som hade blivit omvandlat till Telia. Det ena var att byta ut det 129 år gamla kopparnätet mot ett fiberbaserat sådant och fortsätta dominera telekombranschen i 100 år till. Sen fanns det som politikerna då valde, och det var att avveckla Telia via börsen. Och då kan man säga att vi startade bredbandsbolaget som en liten proteströrelse mot det där. Där vi då tog vår gamla utredning från 1993-1998, startade bredbandsbolaget 1998 och bevisade då hur man kunde bygga nya nät istället. Sen köptes det av en annan regering, det vill säga den norska. Så det är lite spännande där. Jag var lite tveksam till att komma hit idag, för jag tänkte att det finns ju ändå ingen människa som tror att det här blir någonting annat än fibernät. Det finns väl ändå ingen som tror att den här mediekommunikationen kommer vara någonting annat än IP-baserat. Och sen kommer man hit och hör att det fortfarande inte är så att alla har förstått detta. Då blir man väldigt glad, för då fanns det i alla fall anledning att komma hit. Så vet jag inte hur det är med er i publiken. Det kan ju vara så att ni har förstått det här mycket bättre än panelen, så att ni redan förstår hur det här kommer att bli. Det är mycket troligt att det är så. En kort inledning bara om vad jag tycker om det markbundna digitala tv-nätet. Jag ska inte fördjupa mig i det. Men jag har sagt någon gång för ganska länge sedan att det är det värsta misstaget i svensk historia sedan det 30-åriga kriget. Och då hör man ju på namnet att det 30-åriga kriget var ett väldigt dåligt beslut att vara med. Enkelt uttryckt, bara som en inledning, så är det så att vi konsumerar ju mer media idag. Men framförallt så finns det ett väldigt mycket större utbud. Människan har en absolut gräns hur mycket data vi kan konsumera. Det finns dock väldigt många som pockar om den här uppmärksamheten. Det finns väldigt många som erbjuder kanalliknande former idag. Det finns väldigt många som erbjuder mediala upplevelser, framförallt och digitalt. Den digitala tekniken är fantastisk, för den har flera unika egenskaper. Den första unika egenskapen är att prisprestandautvecklingen är ju helt enorm. Om man bor på rätt ställe i Lund eller Malmö idag så kan man köpa ett internetabonnemang som det kallas, eller ett bredbandsabonnemang. Då kan man köpa en gigabit dubbelriktat. Det är alltså 1000 megabit åt båda håll. Det kostar då ungefär 695 kronor. Då kan man, om man skulle få för sig, skicka 200 tv-kanaler på det. Antingen ta emot eller själv skicka ut om man nu skulle ha något spännande att berätta. 695 kronor i månaden. Det är ganska intressant pris på standardförhållande. Vi kan väl få lite diskussion sen kanske om vad det marknaden digitalt tv-nätet kostar per år och sådär. Så en pris på standard per kanal verkar vettigt. Om man vill nå många människor så finns det något väldigt praktiskt som ryssarna började med. Det är det här med Sputnik. Man kan skjuta upp saker så att man då får täckning till väldigt många, inklusive husvagnar faktiskt. Det är också väldigt bra teknik. Där kan man också köra digitalt. Där kan man inte köra obegränsat antal kanaler som man kan i fibernäten. Däremot kan man köra väldigt många, flera hundra. Vi ska snart få höra hur många man kan köra det markbundna digitala tv-nätet. Ja, det är väl huvudpoängerna. Jag ska bara säga att en sak till innan jag sätter mig ner, och det är att detta handlar väldigt lite egentligen om medborgarnytta. Detta handlar om det byråkratiska, centralistiska samhället som går under namnet industrisamhället, som vill försöka behålla kontrollen. Våra tv-utsändningsstationer idag är ju skyddsobjekt. Det finns en anledning till det. Man vill kunna bestämma vad som skickas ut. Och sen kan ni själva fundera, så som ni säkert har tillgång till internet och liknande. Ni tänker på såna här saker som Skype eller liknande. Att man kan ta fram några mjukvaror på 24 månader, kan man ta fram ett helt nytt bolag som kan ansluta 50 miljoner tittare över det här internet. Utan att regeringen behöver reglera vad som ska sägas mellan varje sändare och mottagare. Varför skulle det inte bli så med tv? Och den som kan svara på det vinner en godis och en resa till Lund. Tack för mig.
Nej, Anders tur nu. Nej, förlåt, vad säger jag? Det är Magnus tur. Anders har precis varit. Så fattar du.
Hejsan, ska jag få lite hjälp med datorn här? Då ska vi se, vi börjar väl med vem jag är. Jag heter Magnus Wärmå och jobbar idag som affärsutvecklingschef på Kanal Digital. Har varit i branschen sedan 93 och har pysslat framförallt med teknik. Och det är väl min grundläggande bakgrund som bilmekaniker som ligger till grund till det. Gillar tekniska prylar. Kanal Digital som bolag är ju en operatör som levererar tv och nyttjar de här teknikerna som finns. Och om vi tittar på vår affärsidé så är det Kanal Digital paketerar och levererar den mest attraktiva tv-utbudet till tv-tittarna. Och det står faktiskt ingenting om distributionstekniker, vilken form av teknik, utan det handlar bara om tv och tv-utbud till de som tittar på tv. Så att vi ska finnas överallt. Och tittar man på det här då, hur det ser ut i verkliga livet, så har vi den gamla vanliga hedliga koaxen. Där finns vi med ett antal kollegor och konkurrenter. Telefonisidan, DSL, byggs ut allt mer och mer. Där finns vi med tillsammans med Stadsnät. På bredbandssidan, LAN, där finns vi också. Vi har öppna Stadsnät och i Sollentuna till och med tillsammans med Anders. Satellit pratade Jonas lite om, dock inte Sputnik utan de heter Tor för våran del. Fria marknätet eller Boxer, där finns vi inte med tyvärr. Men det här visar på att tekniken, den gör faktiskt att hushållet själv får välja var man köper tilläggsutbuden. Man kan ju få ett basutbud någonstans via koaxkabeln eller någonting. Men framförallt så blir själva hushållet helt avreglerat konkurrensmässigt med den nya tekniken. Därför vill Kanal Digital finnas med överallt.
Det var det. Ja, det var allt. Ja. Då är det dags för dagens sista panelist då. Per, varsågod. Med E.
Ja, tack. Per Björkman heter jag. Kommer från Sveriges Television där jag är utvecklingschef. Och från Sveriges Televisions sida som då gör tv-program och behöver nå ut till Sveriges befolkning så har vi ju problemet att vi själva inte ansvarar för den sändningen. Det är någon annan som gör det åt oss. Historiskt sett har det varit Teracom som har sänt det i det analoga marknätet. Men idag så har vi alltså ett antal olika sätt att komma ut. Vi brukar räkna att vi har tre huvudplattformar, satellit, kabel och mark. Där vi finns på i princip alla operatörer. Och nu börjar också komma en fjärde plattform, som kallas IPTV. Och det är vi givetvis ganska positiva till, att det finns ytterligare ett sätt för tittare att ta emot tv-signalen. Dock så har vi lite krav på det här, för vi har ju behov av att det vi producerar och lägger ner en jävla massa pengar på att göra programmet, det verkligen når hem till tittarna. Och det största problemet jag har idag det är att ofta så vänder sig tittare till Sveriges Television och har klagomål. För det är något fel med deras tv-sändning. Och vi har inte en jävla aning, för att alla de kabelnät, satellitdistributionsformer, digitalt, analogt, analog-digital omvandlat, allt vad det kan vara. Så är det väldigt svårt att ha kontroll över det här. Så att från vår sida så är vi ganska måna om att vi hittar ganska formella, standardiserade och tydliga sätt att leverera tv hem till folk. För folk blir jävligt förbannade om de inte får se på tv. Och där tyckte jag var jätteintressant med den här debatten, för att, eller det här ämnet. För det var väldigt förvirrande för mig. Det handlar om IPTV och så internet. TV via internet. Vilket är ofantlig skillnad ur vår perspektiv. IPTV tror jag absolut på. Det är säkert en jättebra sätt att distribuera TV hem till folk på ett säkert och bra sätt, om man bara förhåller på kapaciteten och kan hantera de tilläggstjänster. Det är inte bara ljud och bild vi sänder nu för tiden, men vi har ju också ett antal tilläggstjänster i den digitala utsändningen som vi också vill ska komma med. Och det har varit lite si och så med det i IPTV-nätet. Internet ser vi inte alls som en möjlighet för oss att distribuera TV. Det finns ingen kvalitet i internet. Däremot är det jättebra för att ha on-demand-tjänster. Vi har en webbsajt där vi lägger upp klipp som man kan titta på efterhand. Efter best effort. Alltså går det så går det. Ibland går det inte och då ingår det i köpet. Så att säga. Men att sända TV den vägen, det är inte Sveriges Television i alla fall intresserad av. Ja, jag ska säga något mer om mig själv. Jag är Sveriges Television, varit där sedan 1997. Före det var jag på TV4.
Jaha, tack så mycket. Då har vi gått igenom allihop här då. Och naturligtvis är ju frågan till panelen, är det någon som vill kommentera någonting som har sagts här alldeles nyss? Eller om det är publiken som vill göra det? Inga kommentarer. Det kändes jättebra. Alla är nöjda, glada. Sagt vad ni vill. Tycker att alla har rätt, eller? Det blir ju jävligt lite paneldiskussion ifall ingen har några kommentarer.
Du ställer ju frågorna.
Ja, jag kan gärna ställa frågorna. Grejen är att jag ställde frågan om ifall det var någon som hade någon kommentar, men uppenbarligen var det inte det. Det man undrar över är naturligtvis, vi har fått 7 olika. För det första, TV via internet, ja det är en mycket bra fråga. För TV via IP är väl kanske det vi pratar om egentligen. Men det är ju så här med media, det vet ju du som jobbar på SVT, att vill man locka folk så gäller det ju att prata om sånt som man känner igen. Och internet känner ju folk igen, och TV känner folk igen. Så att det är väl kanske därför det står TV via internet där. Alltså jag är jätteintresserad av Anders erfarenheter från era TV-försök. Ni började redan 2000 och sen så drog ni igång i, var det 2002?
Är det något... Med vad? Jag har hållit på 5 år nu, så det har hänt inte rätt mycket.
Ja, men jag tänkte på just när man pratar TV via IP. Kan du inte berätta, vad är det ni gör egentligen?
Ja, i Sollentuna så är det ju så att egentligen från början då var det ju Ericsson som byggde en plattform. Och som vi skulle distribuera ut till kunderna. Och därefter då så hade man ju förväntat sig att man skulle sälja den här. De försökte hitta en kund som skulle kunna sälja den här stora plattformen då. Men det fanns egentligen inga kunder på det här. Och till sist då så höll den här utrustningen på att fara väg bort till Sydafrika. Och då gick vi in och köpte den här utrustningen. För vi ville inte att den här erfarenheterna och det här skulle försvinna ur landet då. Och då bestämde vi oss för att sätta igång med distribution över det här själva då. Och vi jämställde då givetvis det här med vilket kabel-tv-nät som helst. Eftersom om man läser hur kabel-tv fungerar så är det så att man ska känna till precis vilka som sitter i änden på den här kabeln. Och det vill vi säga att det visste vi och mer därtill. Till och med exakt hur många tv-apparater och exakt vad de tittar på, exakt vad de gör. Jag säger precis vad som helst. Så vi såg det inte som några problem. Men sen började problemen kan man säga. Och här har ju alla hackat på, det, på just IPTV. Och man försöker hitta nya affärsmodeller. Och man sätter pinnar i hjulet just för krypteringssystem. Och man får inte komma åt digitala signaler och så vidare. Så att den här resan har varit ganska lång. Och vi känner ju som att vi drar bara på oss mer och mer kostnader egentligen. Och för just alla de här typerna av ja, olika kostnader då, så att säga. Jag vet inte om det är...
Per viftar bakom dig.
Ska
jag tycker du ska igenom mikrofonen.
Stafettpinnen.
Ja. Jo, men jag ska gärna vilja kommentera det här. Det kom upp förut också. Alltså, kryptering, orimliga krav, köpa hjulet. Alltså, vill man ge sig in och börja sända tv så är det nog bra om man förstår vad det är för bransch man ger sig in i. Va? För det är inte vi som ställer de kraven. Det är amerikanska filmbolag som är så inåt helvete rigida på att ställa krav på att överhuvudtaget släppa hit de filmerna till oss. Och antingen så får man nog göra så att man får köpa det och uppfylla de kraven, eller så får man hitta på något annat med sina nät.
Ja, det viftas här. Varsågod. Kom igen.
Alltså det var nog det värsta jag hört på länge. Alltså nog för att vi är helt överens om att det är lite synd att man har lagt den här panelen på det här sättet, att man inte kan vara både här och på den som går granne. Det här med upphovsrätt och de här bitarna. Men det är så att det finns ju idag en otrolig koncentration av internationella mediekoncerner. Man brukar prata om Big Five som nu har gått och blivit Big Four. Det ska bli kul att se längre tid när de blir Big One. De här bolagen är ju väldigt intressanta för de dominerar ju på ett ganska osunt sätt uppköpningen av det som kreatörerna gör. Och sen så säljer de det vidare med då väldigt hårda regler. Och de här reglerna har då blivit väldigt mycket hårdare. Sen 1700-talet så har det blivit en väldigt tydlig markant stegring av hur man ska få den avkastningen öka hela tiden. Men det är inte det viktiga. För de får sätta upp vilka system de vill. De är ju i och för sig en kartell som man borde dra en gång en liten snabb undersökning av om de ska få operera på svenska marknaden eftersom karteller är olagliga. Hur kan jag säga att de är en kartell? För att de har erkänt en amerikansk domstol att de är en kartell. Därför kan man ganska intressant säga det. Jag kan bara ta deras motivering så man förstår vilka härliga pajsare detta är. De sa så här. Vi erkänner oss juridiskt skyldiga till att vara en kartell men vi gör det av hänsyn till våra aktieägare. Det blir för dyrt att bevisa vår oskuld. Innerst inne så känner vi oss inte skyldiga. Det var ett direkt citat. Men vad vi kommer tillbaka till här då, det är ju de här fantastiska möjligheterna som finns med den digitala tekniken och vad vi skulle kunna göra i Sverige. Och det är ju det att Sveriges Television och Public Service har ju en fantastisk möjlighet att leda vägen. Och visst vore det väl roligt om vi kunde på det material vi själva kontrollerade ställa oss över det här i de kanalerna som ännu inte är reglerade. Varför kan vi till exempel inte spela in en massa fantastiskt material där Sveriges Television, som ju vi allihop finansierar på ett eller annat sätt, kunde lägga ut det materialet så det blev tillgängligt inte bara för alla svenskar utan för alla i världen som kunde ladda ner det oavsett om det är realtid eller inte. Och när ni ändå håller på så kan vi väl ta det i HD-upplösning för det är i alla fall jag tyckt varit kul.
Vad säger du?
Okej, till början med så vill jag bara förtydliga att jag på inget sätt försvarar dessa amerikanska storbolag, men jag vill bara påpeka att vi har slått med dem i åtminstone 30 år nu om deras orimliga krav och jag har ingen lösning på problemet i alla fall. Därför att svaret från den här sidan är att då säljer inte vi till er. Så jävla stor är inte svenska marknaden att de är beredda att släppa på en del principkrav. Sen får jag förtyda en annan grej. Sveriges Television har egen rätt på väldigt lite material. Alltså även det vi producerar själva, till exempel fantastiska dramagrejer och sånt, har vi gjort avtal med manusförfattare, skådespelare, fotografer och sånt att visa det här i tv en gång. Vill du visa det en gång till så vill de ha betalt igen. Det här kan vi tycka är lite dumt nu att vi skriver på sådana kontrakt på 60-talet. Men vi har gjort det. Så då får vi stå skatt. Vi försöker nu när vi gör nya produktioner att ändra i de här avtalen och få dem att bli lite mer till vår fördel att använda sig i andra sammanhang. Till exempel arkiv- och on-demand-tjänster. Men de är lite tveksamma till det. De är rädda för att bli blåsta på pengar. Med all rätt, välkända svenska skådespelare har fått ganska bra betalt av reprissändningar från Sveriges Television genom åren. Sakta men säkert så går det framåt, men det är en process som tar sin tid. Och jag menar, vi lägger upp allting på nätet och vi har startat en ny tjänst som heter Öppet arkiv. Det som finns där är kanske inte så mycket och så jätteimponerade. Nej, men det är det som vi har rätt att lägga ut.
Skriver ni annorlunda avtal idag?
Ja, vi försöker.
Går det bättre?
Successivt.
Vi har en fråga från publiken eller kommentar kanske?
Ja, det har kommit så mycket nu så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Men vi pratar väldigt mycket teknik hela tiden, hur vi ska få ut det här till folk. Och den enda som har nämnt, du har nämnt innehåll. Det är intressant att du är just som gör det, som politiker gör det tycker jag. Därför att ni sitter ju ändå, och i Sverige idag så har vi, jag kommer lite mer från innehållssidan, det kanske är skillnad från ståupptryck, har vi ju bara några kanaler som opererar från Sverige, och knappt det, utan att, ja, de sänder från London också för att komma undan vissa saker. Och det här är ju lite när vi pratar IP eller webb-tv i varje fall, som då jag förstår att SVT tycker att det inte är tillräckligt bra kvalitet. Men som innehålls är... Ja, det får jag komma. Nej, men okej, strunta av vilken det är. Men att men egentligen idag kan vi producera mycket billigare. TV var ju dyrt förut. Idag finns det mycket tekniker. Det blir bara billigare och billigare. Så egentligen så öppnar ju det här upp. Jag var tidigare här och lyssnade på IP, om IP-telefoni. Och då pratar vi bland annat om, eller då pratar de bland annat om att vem är journalist? Hur får vi ut innehållet? Att vanligt folk börjar ju göra saker på internet. Och det här kommer ju då, hur ser ni lite på det här? Vad är det som kommer vara i framtiden? Bara så för att säga det, för att MTG
men, började... Men det är bättre om du ställer en fråga.
Ja, förlåt. Nej, men varför säger det? För ZTV började någon gång i förut med någonting som hette Barfota TV. Och som egentligen aldrig blev någonting av på grund av att reklam... De som köpte reklam i kanalen ville inte ha den typen av TV. Så det, min fråga är lite mer, vad händer med folk-TV?
Kanalen finns var redan uppe. Jo, ja.
Ja. Tack för det. Jag måste bara börja säga att jag var länge sedan jag såg någon så upprörd. Jag tror det var Anders Björk i KU som såg lika upprörd ut som dig, Jonas. Ja. Jag tror också att det handlar väldigt mycket om att försöka tänka lite mer på innehållssidan. Och när man ser just ZTV var ju banbrytande när de liksom, en tiondel av produktionskostnaderna kunde producera rackarns kul TV. Och det ska man ju ha, den koncernen har riktigt cred för att man gjorde. Jag tror att nu har vi försökt att utlysa lite nya sändningstillstånd för att fylla upp nätet, de här fem muxarna som finns i det digitala marknätet, så att de verkligen är fulla. Och det blir ännu mer utrymme ledigt när vi släcker ner helt analoga 2008. Det vi tittar framförallt på nu, det är ju de rikssända kanalerna. Men, och de mer regionala, de mer icke-kommersiella som finns. Det är ett jätteengagemang ute i Sverige när det handlar om att producera TV. Och med den digitala tekniken, både digitalt i själva inspelningsmiljön och nu också i distributionen, så blir det väldigt mycket billigare. Distributionskostnaderna för Sveriges Television och TV4 sänks med över 300 miljoner när man går från analog till digitalt. Därför så gav vi sändningstillstånd bland annat. Vi ger sändningstillstånd nästan till alla som söker på regional och mer icke-kommersiell grund. Om man har ett lite mer mindre kapacitet, om man tar det.
Du kan väl upprepa frågan så vi får med det.
Vad kostar sändningstillståndet? Och det är så, till skillnad från kanske många tror, att staten sitter inte och bestämmer den här, utan det gör personen bredvid mig här. De som äger nätet. Och det är avtal som inte regeringen eller staten varken ska eller har insyn i. Men det är klart att det har blivit mycket billigare att sända TV. Och det är jättekul att ta upp det.
Ska vi ta här?
Ja, tack. Jo, jag tror att problemet ligger just i kostnaden att sända och få tillstånd att sända. För då är vi tillbaka igen på det här med infrastruktur. För att om vi kan få till så att alla får ett schysst bredband hem. Vad det nu är schysst? Vi pratar 10 meg, 100 meg. Jonas nämner 1 gig. Jag satt och lyssnade här inne på trafikutskottets människor. De är ju inte hemma. De är fortfarande 8 år tillbaka. De har inte förstått det här. För det handlar om... Man kan säga vad man vill om Rosengren. Man hade en vision alla ska ha. Och sen så... Vart det som det vart. Men han hade en vision. Och jag tror att kan vi få till det? Kan vi få en ny infrastruktur? Precis som Jonas säger. Fiber ända hem. Det måste bli lite radio här. Och lite elnätskommunikation någonstans i accessnätet. Men i grund och botten så måste det till en helt ny infrastruktur. Och kan vi få det så löser det här sig. För då kan alla bli ett Sveriges Television, ett TV4 eller vad som helst i sitt nät. Och det kostar 50 spänn i månaden. 50 spänn i månaden per hushåll, alltså 42 miljarder om vi skriver av på 20 år, vilket är ganska skäligt. I synnerhet som man skriver av elkabeln här inne på 40 år. Där har ni lösningen.
Magnus?
Ja.
Jag tänkte bara kommentera på det här att det blir billigare. Ställ dem här så att jag inte får lampan i ansiktet. Jo, det blir faktiskt billigare att sända tv när man kör digitalt. Och hur ser vi det då? Ja, kanske inte på prislappen, men framförallt på mångfalden. Titta på SVT, jag har dragit igång 3 nya kanaler. TV4 har dragit igång ett antal. Jan Scherman sa för något år sedan att han ska starta en ny kanal per år, vilket han har hållit. Kanal Plus har gått från 2 kanaler när vi körde igång digital tv 95 till nu 8 kanaler, varav en är en HD-tv-kanal. Så att man använder den här besparingen till att satsa på fler kanaler, att ge ett bredare utbud till tittarna. Så jag tror nog att det billigare prislappen för digital sändning kommer tittarna till godo i form av fler kanaler. Det blir mer nischkanaler.
Vi har en Peter, ville du säga någonting eller du bara viftar med handen? Härligt, du får återkomma strax.
Den här Marianne F. Krok heter jag, IM Krok Consulting. Men när man fattar ett sådant stort beslut som digital tv i varje hem, så är det ju en bomb man briserar. För att när man sätter chips i en tv-apparat så kan man lite avancerat göra den till en PC. Och har man varit och hört på audio och access via trådlösa nät, som jag har gjort alldeles nyss i kombination med mina egna upplevelser på olika ställen där jag bor, så ser man att det finns en direkt koppling. Jag har också upplevt kombinationen av uttaget av bredband, el och tv-uttaget alldeles intill sig. Och att sitta i lugn och ro i sin tv-soppa och inte kunna se på en kanal för att någon annanstans har den kanalen, och då är det ett helt annat program på det och det går inte att styra. Eller en annan av mina tv-apparater som innebär att jag inte kan ställa in kanalerna, och när jag senare under stor vånda ska göra det igen, då kan jag det, men då finns inte det svenska menyprogrammet. Så man kan alltså byta menyer. Och det innebär alltså att den mänskliga utsattheten för varje invånare i Sveriges land som har och ska ha en digital tv är en oerhört viktig fråga. Och jag läste en väldigt bra insättare som någon av er här var inne på. Och det är alltså servicen, de frågor som uppstår. Så jag tycker att det är ett väldigt dåligt beslut att inte göra det först. Ja.
Även om Teracom är ju då nätoperatören när det gäller digital tv, men vi vill satsa väldigt mycket på just information i den här övergången, för att det kan vara väldigt enkla saker som att hur ställer jag in min box, hur gör jag, hur lagrar jag den här listan, så att vi tillsammans.
Jag har använt AVB tekniker ansvariga, så jag har kört hela racet för att
så tillsammans med SVT, TV4, Digital TV-kommission, så på varje ort vi nu har släckt så har vi verkligen satsat på information för att göra så enkelt som möjligt. Och vi mäter både före och efter släckningen, och det tyder på att de insatser vi gör hjälper till. Sen är vi medvetna om att vi kan inte hjälpa alla, men vi försöker med så till budstående medel verkligen se till så att det blir så enkelt som möjligt. Och bara kommentera panelen. Jag tycker att för mig är det väldigt märkligt att den här diskussionen ska vara antingen eller. Vi har alltså 4 sätt att distribuera tv då. Via vanliga marknätet, via satellit, via kabel och via bredband. Varför inte se på vad är det för fördelar som respektive alternativ har? Och som jag sa i mitt inledningsanförande så tror jag det finns väldigt intressanta kombinationsmöjligheter om man ser kombinera de olika tekniska distributionsplattformarna. För konsumenten ska inte behöva undra över på vilket sätt tv-programmet har kommit. Det ska vara en väldigt enkel burk där man då kanske får tillgång till TV4 via vanliga marknätet och en nischkanal via då ett ADSL.
Men när alltså du säger att alla teknikerna har sin fördel, men vad liksom, om man tittar på IPTV då, på vilket sätt har det ett raison d'être, som det heter på franska, rätt att finnas till?
Ja, det finns definitivt rätt att finnas till, men vi har ju Telia med flera har ju börjat lansera bredbands-TV, och Vi ser då på vilka möjligheter vi kan komplettera till exempel Boxers utbud med de kanaler som inte då regeringen har beviljat tillstånd för. Så att det är på sätt att liksom utöka Boxers utbud genom IPTV också.
Vill du någonting, Per?
Vad jag reagerar på så är det inte om det existerar digital-tv eller inte existerar digital-tv. För utvecklingen går alltid framåt. Och det vi har idag har vi inte imorgon. Det går inte att stoppa utvecklingen. Men man kan bedriva arbetet professionellt. Precis. Och definitivt när man jobbar för ett helt folk. Och då får man titta på utsatthet, lära sig om hur de destruktiva krafterna i människorna agerar. För de tar ju tag i det som de andra krafterna tar tag i positivt. Och då måste man titta på det så tidigt man kan och så tidigt man förmår. Och det har inte skett. Och det är det jag reagerar på. För jag har varit utsatt för mycket under 3 år nu. Och jag får ingen reaktion. Och jag har precis lärt mig här att inte ens polisen och försäkringsbolagen har instrumenten. Så de kan jämföra när lagarna överträdes. Så vi har liksom ingen ordning på någonting. Och det är jag van vid. För jag har jobbat med IT sedan mitten på 60-talet. Men det har inte varit frågor för ett helt folk då. Då har det varit frågor för ett ekonomisystem, ett lönesystem och ett industrisystem och annat mer greppbart.
Tackar. Ja, teknik är svårt, det är vi väl alla överens om.
Jag var inte riktigt säker på att jag hängde med där. Var det om du hade marksänd digital tv eller tv via?
I det ena fallet är det vanlig gammaldags hedning, 25 år gammal antenn. Marksänd tv. I det andra fallet är det påstått att vara likadant, men det ligger ju er och bredband och tv-uttag och telefoni alldeles till varandra, så det går ju rätt till varandra med sådana ledningar.
Ja, jag kanske får ta det lite senare. Jag vill bara säga att det här med marksänd digital tv, jag måste hålla med Teracom här. Jag tycker att det är väldigt mycket mer odramatiskt. Att bygga ut det digitala marknätet så att det når 99,8% av befolkningen. Det kostar 1,5 miljarder totalt. Att bygga ut bredband till alla, vilket är oerhört viktigt. Inte bara för att få underhållning utan få konkurrenskraft. Kostar lite mer och det tar mycket längre tid. Det ena utesluter verkligen inte det andra. Det finns inget land i hela världen. Inte ett land i hela världen som inte har ett digitalt marknät om en överblickbar framtid. Men man satsar också på IPTV. Och jag skulle vilja säga när det gäller stadsnät så det som är väldigt spännande där, det är just som jag varit inne på, den här valfriheten. Det är, utan att kanske måla ut någon specifik bransch, så är det ju vanligt idag att kanske hyresgäster blir inlåsta i en typ av TV. Man kan inte välja vilken tv-distributionsform man kan få alla gånger. Och det är inget bra. Med IP så öppnar man upp. Med stadsnätens arbete så öppnar man upp. Jag vet i Upplands Väsby så har man kommit igång och kör hårt. Jag tror att alla hyresgäster där får välja mellan 4 stycken tv-distributörer. Det är ju kanon. Jättebra. Så att verkligen som Teracom var inne på. Det här handlar inte om kabel mot satellit eller mot IP-TV eller mot marksänd TV. Jag tror att vi kommer flytta oss fram i ett TV-landskap som inte domineras som det har gjort i 50 år av ett stort analogt nät.
Det kommer inte bli IP-TV via IP och fiber. Om
jag försöker vara lite försiktig där. Jag tror att om vi tittar på hur kunderna agerar idag så tror jag inte det finns någonting som tyder på över den framtid vi kan överblicka just nu som tyder att det kommer bli det dominerande. Jag kan verkligen ha fel, men just nu så behöver vi modernisera. Just nu så är marksänd digitalt TV bäst. Till en liten kostnad.
Ja, jag är bara lite förtydligande. Jag menar inte att det inte ska gå över digitalt TV eller radio eller något annat. Utan vad jag är mer ute efter det är att den dagen som det finns schyssta vägar att åka på. Det är ingen som skulle uttaget tänka på att bygga en bilfabrik om det inte fanns några vägar. Det är det jag menar. Man pratar om att det finns inte tjänster. Den dagen det finns en schysst väg att kunna leverera sina tjänster på. Och det kommer finnas många, många andra tv-tjänster än vad vi ser idag. Och den dagen man kan göra det på ett schysst sätt, då kommer det poppa upp små enmansföretag, femmansföretag som kommer leverera det över den här plattformen. Så det ena förtar inte det andra. Tack.
Magnus?
Jo, jag tänkte just på det här med konkurrensen. För att knyta tillbaka lite till den bilden jag visade i början, så blir det ju tack vare nya tekniken avreglerat. Man har flera trådar in i hushållet och man kan köpa tjänster beroende på tråd. Och lite som Jonas var inne på det, så är ju bredband då och köra via telefonledningen eller LAN-nätet är ju faktiskt ganska bra returmässigt, vilket gör att man får tillgång till nya tjänster. Vi kör igång och har på plats video on demand, alltså man kan köpa en film när man vill, starta och stoppa och pausa som man vill. Vi har programbolag Kanal Plus, har vi tillsammans med dem en tjänst som heter C-more on demand, alltså att man får premiärfilmerna på Kanal Plus i ett paket som man kan köpa. Det gör att man behöver inte följa programtablån på samma sätt. Filmerna som har haft premiär på kanalerna, de finns i ett bibliotek och hämta när man vill och titta på hur mycket man vill. Det här ser vi från andra programbolag också som tittar på former av repris-tv. Så att egentligen svaret på din fråga då, IP-tv, behövs det? Ja, för att dels få tillgång till nya tjänster, men kanske även kunna ta sig ifrån det vanliga programtablå-tänket. Titta på tv när jag vill och det jag vill se.
Är det inte just det som kanalerna, framförallt de kommersiella då, är som mest oroliga för? Att man ska och titta det... när man vill, vilket innebär att man inte kan titta på reklam, stackare.
Det går ju faktiskt att stoppa in reklamen då. Tekniken finns ju. Sen är det så att steg ett blir repris-tv. Så att vill man se live, då får man titta på den vanliga kanalen och sen kan man se reprisen då på annat media.
Fler kommentarer? Birgersson? Allt vad du har hört?
Det viktigaste att förstå det är att vi skrev i den här rapporten då 93-98, så en av de viktiga slutsatserna som vi kunde dra tidigt redan 93, det är att inom det närmsta 20-årsperspektivet så kommer det inte att finnas några framgångsrika kommersiella digitala aktörer som är vad vi kallar det för enbenta däggdjur. Det vill säga att du kan inte bara sälja en tjänst. Det blir för dyrt att bygga en infrastruktur som ska ta hem alla pengarna på den tjänsten. Därför blir det självklart så att man vill sälja så många tjänster som möjligt över en infrastruktur. Så att man får så många intäktskronor mot samma kostnad. Det är därför de aktörerna som kan erbjuda telefoni, tv, data, andra mervärdetjänster ovanpå de här datanäten som kommer att bli framgångsrika. Det kommer inte att finnas någon infrastruktur som bara kan bära en enda tjänst. För det blir för dyrt. Till och med staten, som ju verkar ha väldigt djupa fickor. Vi kommer ihåg när ni pratade med politikerna inför valet här. Så att man kan göra om 1,5 miljard i onödan. Verkar ju inte i förlängningen kunna upprätthålla infrastrukturen. Staten har ju redan idag infrastruktur via Telia. Där man ju delägar tillsammans med finska regeringen. Man har annan infrastruktur som man reglerar när det gäller elnät och liknande. Man har väldigt många olika infrastruktur. Men frågan är, vem kommer att bära de många tjänsterna? Jo, det är de som med en enda box, med en enda uppkoppling in i ett hem, kan bära så många tjänster som möjligt. Och de blir självklart dubbelriktade. Och sen att det kommer att vara fiber, det är lika självklart som någonting annat. För Gud gillar fiber, det är väldigt äckligt.
Anders först, Persson.
Ja. Det låter ju jättebra det Magnus säger här. Jag tänkte det är egentligen inte Magnus fel då, men jag ska väl i alla fall slå lite på den här påsen då. Jag brukar inte vara snäll i de här sammanhangen. Men det låter ju jättebra det Magnus säger och delvis så stämmer det. Han är jättesnäll, han öppnar sin plattform. Här får alla komma in och lägga in sina tv-kanaler. Det är jättebra. Och sen då så Trian och alla de här grejerna ska komma på plattformen. Det är inga problem. Inte fan vill de ligga under deras skrypt och inte vill de ligga under deras box. Inte vill de ligga under deras varumärke och så vidare. Sen sätter det här igång. Hur jävla öppet är det? Så nästa gång då så ska vi titta på film. Ja, på bara plocka filmerna här. Skitbra massa filmer. Vad fan, det är bara gammalt skit. Inte fan släpper de ut det här på de filmerna man egentligen vill ha. Så att det låter väldigt bra. Men jag hoppas, och jag hoppas det egentligen. Problemet är ju det. Det är inte här där vi sitter, utan det är borta på andra sidan sjön då, som alla skyller på. Och det är där problemen sitter, att man inte släpper rättigheterna för det här. Man ska ha olika fönster, alla ska vara med och tjäna pengar. Här är det ett fönster och nästa fönster och nästa fönster. Bredband har fönster hela vägen. Det var en prissättningsfråga, hävdar jag. Men det är ingen som vill lyssna på det. Man kan ta 400 kronor för en film när det är en ny premiär och sen tar man 19 kronor för när den ligger i arkivet. Men det är ingen som vill lyssna på de möjligheterna med bredbandstv. Utan här ska man försöka använda olika fönster och olika områden som ska tjäna pengar.
Per, ville du?
Jo, men jag måste kommentera, eller jag måste fråga Jonas där. Om vi nu har slängt ut 1,5 miljard på det här marknätet. som är helt onödan. Därför att du säger att fiber kommer. Men när kommer fiber? För att vi får ju ganska stora påtryckningar från ganska många operatörer som är intresserade av att börja sända tv över IP-nät. Men alla har de gemensamt att de klarar inte av mer än ADSL-kvalitet. Alltså videon får inte vara mer än 4 megabit. Och då är det en sämre kvalitet än vad vi sänder i satellit, kabel och marknät. Så alltså jag delar din uppfattning, det blir säkert fiber. Men när? Och vad gör vi till dess?
Fy vad roligt, känner ni det? Ja, det kände jag också. Det viktigaste är att titta på de olika sakerna. Nu kan man inte göra om gamla beslut. Man kan däremot liksom försöka lära sig någonting av dem. Vi får vara positiva här på slutet. Och då är det ju det att jag skulle säga att satellitlösningen hade varit väldigt effektiv om man ska distribuera någonting ut till väldigt många i det korta perspektivet. För sen så bygger de här långsiktiga lösningarna då med den här fiberinfrastrukturen som kan bära alla tjänster. Allt från sjukvård till försvarstjänster som man behöver ute i hemmet. Men det viktigaste poängen skulle jag säga det är att det viktigaste nu det blir att public service har ju verkligen chansen att ta jättekommandot över de här lite trögrörliga stora kommersiella kolosserna i världen. Och då finns det ju väldigt mycket att göra. Om man tar det här med att upphovsrätten som nämndes tidigare då, att man hade gamla avtal med gamla aktörer för att man inte kan kontrollera materialet så fritt som man skulle vilja. Då är det ju ganska intressant att se hur tidningsbranschen löste det. För det var en väldigt snabb variant på internet. När det kom upp internet, då vill ju journalisterna glatt ha dubbelt betalt. Jag har skrivit i tidningen, sen vill jag också ha betalt när jag producerar på webben. Och då sa tidningarna, då får ni jobba någon annanstans. Och så sa journalisterna, nej men det är ändå kul att jobba. Och så gick det ganska fort.
Så det är rätt roligt att jobba ändå.
Så det är, alltså där tror jag att det finns väldigt mycket att vinna på att tuffa till de sakerna lite. För att public service har ju så mycket att erbjuda. Om man kan få lite friare spelrum. För det finns ju så mycket som går att göra. Om vi då går över på det här med att prata om teknisk kvalitet och liknande. Så är det ju två helt olika saker. Den ena saken det är ju teknisk kvalitet på det som går ut i realtid. Och då är det precis som du säger. Att idag så är det svårt att göra det över internet med en fullgod kvalitet. Men det var precis samma sak som vi hade stora möten och mycket roliga drabbningar med Tera Research 93. Man kommer aldrig kunna köra ett realtidsdatasamtal med samma kvalitet som vi har i kopparnätet idag. Och det hade de helt rätt i. För idag är det mycket högre kvalitet på det samtalet som går över datanätet än det som går i den gamla blankkoppen. Så det är också en teknikmognadsfråga. Det är att när kommer det att ske? Ja, det kommer ju att ske i den takten som vi ser till att röja undan en väldig massa sådär lite unket, monopolistiskt, kapitalistisk struktur som vi har de stora amerikanerna som bara ska tjäna maximalt med pengar i varje steg. Och varför de gör det, det är för att de vill ha garanterade pengar. Det är därför de inte vill ge saker till andra här i Sollentuna. För de säger så här, vi ska ha våra pengar, punkt, slut. Sen vad du gör med grejerna, det är inte så intressant. Men det är precis det som är intressant för public service att syna. Om man kan spela in bra saker, om man kan få ut det här, om man kan göra det på ett fantastiskt sätt. Då är det ju enkelt att till exempel börja med våldsam kvalitet i det som inte är realtid. Att låta folk ladda ner HDTV-material till exempel. Spela in sportsändningarna om man kan få rätt till dem på rimligt sätt. Och då kan man ju vända på det och säga att okej, vi täcker bara de sportsändningarna till 50% av tablåtiden som tillåter att vi lägger upp det på det här sättet. Så att man börjar ställa krav så man börjar driva den här frågan. Och den andra biten då, det är det här med vi säger att vi ska vara världsledande i Sverige. Och det var ju länge sedan, tycker jag, i praktiken vi visade det modet som krävs där public service skulle kunna gå före för att bli världsledande. Och som en sista liten taktisk grej bara. När ni lägger upp arkivmaterial och sånt där så ligger det idag med amerikanska standards. Skulle det inte kunna vara kul om vi lade det med open source material eller öppna standards med MPEG istället för Microsoft eller RealPlay?
Någon som känner sig en månad, Per kanske?
Oj, mycket på en gång. Jag förstår inte riktigt hur du fick det att det var amerikanska monopolsituationens fel att vi bara har DSL att erbjuda ut när vi ska distribuera tv. Utan det är ju snarare att en kundmaximering hos de operatörer som finns. Det vill säga att det är för få som har äkta fiberbredband hem för att det ska löna sig. Man vill ta med hela ADSL-köret också. Och då sätter det normen. Och då tycker jag det är lite tråkigt när man kommer och vill ha vår tv-signal men inte kan ta emot den i det format som vi skickar ut den i alla andra plattformar. Då har ju inte IPTV riktigt bevisat att man är den fjärde plattformen. Det var det ena. Sen var det andra. Jo, alltså, nej, men det är ju två saker. Vi har också tuffat till oss och löst så att våra medarbetare nu, vi har inte det problemet att vi måste betala dubbelt. Såna saker. Det gick lika snabbt som gick i tidningsvärlden. Möjligtvis är väl skillnaden att jämfört med tidningsvärlden så sitter vi på en hel del saker i vårt arkiv. Alltså gamla dramaproduktioner, Ingmar Bergman eller andra saker som gjorde på 60, 70, 80 och början på 90-talet som är av intresse och finns ett värde att skicka ut. Och där sitter vi fast i de kontrakten vi har. Och jag förstår de som sitter på andra sidan. De har ju rätten på sin sida, så klart de inte släpper på det. Ja.
Jag hjälper gärna till att förhandla om dem också.
Ja, det
får du gärna göra.
Poängen är alltså det här med distributionen har en mycket större makt än man inser. Det är därför de stora amerikanska bolagen kan bete sig som de gör. Om man säger till Ingmar Bergman, så, hej kära Ingmar, vi kommer aldrig köra någon till dina grejer mer i repris om vi inte kan komma till den här one-off-uppgörelsen istället. Vad säger du om det? Då blir det ett spännande samtal. Då kommer det igång, men då har man rätt ambitionsnivå, har man det modet man ska vinna. Det här med att vi inte har tillräckligt mycket äkta LAN. Det var ju väldigt roligt att säga det till mig att vi inte har det. För att, jag tycker att vi ska ha mycket mer LAN förstås. Men man kan säga att Sverige har ju mycket mer LAN än någon annan nation i OECD-området. Så att vi har ju en tillräckligt kritisk massa med ett antal hundratusen så att vi kan börja hitta de här formerna. Och då skulle ett bra godis kunna vara i de formerna att skicka ut en överlägsen signal. Till exempel att börja provköra med HDTV mot de, säg, 400,000 LAN-lägenheterna som finns och når idag. Och det är ju naturligtvis inte alldeles så många som man skulle vilja att det är. Men eftersom Telia sitter på ungefär 500,000 ADSL-förbindelser så är det ändå en intressant volym om man åtminstone ska börja prova och hitta de här varianterna. Och det som Lars har sagt tidigare, börjar man säga att Sveriges Televisions material är 4 gånger så högt upplöst och mycket bättre bildkvalitet om man tar det över LAN än någon annan plattform, då ger man de här instrumenten för att det kanske då ytterligare byggs mer LAN så att vi kan få den här positiva spiralen där vi lär oss att hitta nya sätt som vi sen ska kunna exportera då, för det är ju det som är hela poängen. Vi har ju många framgångsrika företag inom IT-sektorn, men det var länge sedan vi såg, tyckte jag, en stor svensk succé som byggde på TV-teknik. Men hittar vi den här att vi blir testområdet i världen där man testar de här nya grejerna, då kanske vi kan börja bygga den typen av exportföretag också.
Länge sen. Har det någonsin hänt?
Inte vad jag visste, men jag tänkte att de herrarna här vill lansera att Teracom ska börja sälja i USA och något sånt. Så vill jag inte vara negativ till det.
Magnus först.
Jag tänkte bara kommentera lite grann med hastigheten. Att det finns ungefär 4,1 miljoner hushåll i Sverige. På 80-talet började vi bygga kabel-tv. Vi har idag 2,6 miljoner hushåll som har kabel-tv. Lite drygt hälften. För några år sedan så tog det rejäl fart, tack vare Jonas, i LAN-utbyggningen. Det finns väl ungefär en dryga 500 000 idag som har LAN-uppkoppling. Håll med, va? Så att man bygger inte Rom på en dag. Det tar lite tid. Och just det här med innehållsrättigheter, den delen, alltså det är en mognadsfas. Vi är väldigt tidigt ute här i Sverige. Det är nya distributionstekniker. Man är rädd för att det här far iväg ut. Och speciellt eftersom vi använder uttrycket IPTV, det står ju för internetprotokoll. Säger man det till en programkanal, då tänker de på Napster och den hysterin runt det, att det ligger fritt på nätet. Så att den mesta tiden sen när både Anders och jag drog igång år 2000-2001 har gått åt till att förklara att det här är slutna nät. Det är ingenting annat. Vi ville ha in det som kabel-tv under den hatten från början, men det blev ett nytt segment. Sen vad det gäller HDTV, vi är igång med HDTV och om allting klaffar som det ska så kan ni titta på det imorgon, för att då kör IP Only tillsammans med oss en visning här. Vi har fiber. Det är ljuset som gäller.
Vill du? Ja, kom igen.
Ja, det låter ju jättebra där med HDTV. Ska jag ta den verkligheten också? Det är ju så att då går man över på en högupplöst bild som har extremt hög upplösning. Och här är ju rättighetsinnehavarna extremt känsliga mot det här. Då. Så du får aldrig få ut den här signalen överhuvudtaget på något sätt digitalt. Och de boxarna som kommer här då kommer alltså inte ut med den som jag skulle vilja ha. DVI-signalen, alltså en digital som går direkt digitalt upp till displayen. Och vi får väl se om vem som vinner den här kampen då. Men det är det som just nu händer, att vi får inte fram boxar för att man inte vill släppa till det här. Men ja, antingen kommer det, och kommer det inte så kommer TV någon annan väg.
Vad säger du?
Kommer ta till Jonas. Nej, imorgon kommer vi inte att visa HDTV via marknätet, men fotbolls-VM nästa år, då ska vi kunna erbjuda via marksänd TV. Du är välkommen.
Tack igen för den. Själv tänkte jag vara på plats. Det är högupplöst det. Men vad jag tänkte på det var det här, men det är jätteintressant om vi nu ska öppna upp den. Jag hade inte tänkt öppna upp den för jag har sånt hyggligt humör idag. Men om vi öppnar upp den, hur många kanaler kan vi köra markbundet digitalt idag? Om vi ska öka upplösningen 4 gånger, hur många kanaler blir kvar då? Det blir inte så många, va? Då har man lagt ut väldigt mycket pengar på att man får ungefär lika många kanaler som vi hade tidigare, fast med högre bildkvalitet förhoppningsvis. Men vi har inte åstadkommit den här bredden att det fanns hundratals kanaler där kanske ni, alltså små aktörer, kan stå för kanske hälften av det här. Så att vi kan hitta helt nya format, så vi kan göra på helt nya sätt. Och det kan vi göra. Och bara så att vi inte får den här teoretiska bilden som man har i USA. Allt tv-innehåll som är intressant, som inte går realtid så att säga, finns ju ute i bredbandsnäten idag. Genom att folk laddar från varandra. Folk laddar ner hela säsonger av program. Och tittar liksom på, vad vet jag, Desperate Housewives eller något annat elände. Jag har inte ens en tv. Och tittar liksom på alla avsnitten i sträck. Och det gör de ju utan att någon får betalt. Utan att vi har någon kontroll över det här. För att vi inte har fått igång det här tempot. Och där känner jag att public service skulle kunna bli ett sånt jäkla lok i detta. Eftersom man inte har de här kommersiella inlåsningarna. Och då skulle man ju faktiskt kunna få fler människor än man själv att betala tv-licensen. Jag gör det framförallt för att radiosporten är så fantastiska. Så jag säger att skulle jag kunna skicka alla pengar till radiosporten så betalar jag gärna dubbel avgift. De är bra i vilken upplösning som helst. Men mer public service som tar kommando till det här.
Ja, du vifta.
Men jag kan nog fixa så att just dina pengar går till radiosporten. Alltså det finns ett missförstånd här på något sätt att public service inte skulle verka i den kommersiella världen. Klart vi gör det. Vi har ingen friväg innan vi ska köpa rättigheter vare sig till sport som vi blivit varse om de senaste åren. Eller för en del amerikanska filmbolag och så vidare. Så vi rör oss på en kommersiell marknad och får rätta oss efter de regler som finns där. Också. Vi vill också dra. Vi produktionsmässigt har vi jobbat flera år med att förbereda oss och jobba tekniskt för olika utvecklingsprojekt med HDTV som vi är redo att börja rulla igång nu och tanken är just att fotbolls-VM skulle vara. Och det vill vi göra och finns det möjlighet att sända det över IPTV så vi vill absolut göra det. Men det finns ingen anledning för oss att ge exklusivitet till just IP-nät. Utan där vi kan vi via satellit så gör vi det där, kan vi det på marknätet så gör vi det där och kan vi det i vanliga kabelnät så gör vi det där också. Maximera utbudet till till så många tittare som möjligt. Sen har jag glömt bort.
Ja. Lars, vill du säga någonting?
Ja, jag skulle bara fråga. Jag är inte så hemma på tekniken så mycket. Men Jonas och jag var i Salt Lake City för några veckor sedan. Och åtminstone Jonas gjorde ett bejublad framträdande. Men sen efter det så passade jag på att hälsa på min dotter som bor i South Carolina i Charlotte. Hon har 250 tv-kanaler hemma då via Bell South. Visst kan hon inte välja någon annan operatör. Men utav de 250 tv-kanalerna så var 20 HD. Och gissa vad de tittar på. Det var ju, de andra kanalerna var inte intressanta. Varför har inte vi det?
Varför har Europa inte HD-tv när Australien, Japan, USA och snart Kina också har det? Nej, England har det inte. Det är industripolitik går tillbaka till början på 90-talet då Europa bestämde sig för att vara först ut med HDTV. Ett system som heter HD-Mac. Som fullständigt havererade någonstans 92-93 och som det investeras väldigt mycket pengar och väldigt mycket prestige på tekniska direktörer runt om i massa kommersiella och public service-bolag. Och där blev HDTV-frågan lite paria ett tag. Och sen så bestämde sig Europa för att gå till det här mångkanalsköret istället. Och sakta men säkert har Europa nu insett att man håller på att missa någonting. Men försöker komma ikapp. Vi har haft lite tur kan man säga. Därför att det har inte gått klockrent i de andra länderna heller. Därför att det har inte funnits skärmar, konsumentelektronik att titta på det TV till överkomliga priser. Vi har lite timing här i Europa nu faktiskt. Det är bara att slå upp den här reklambladet från on-off så ser ni hur priserna sjunker nästan vecka för vecka på de här skärmarna. Och det kommer att fortsätta. Vi har tagit del av vissa prognoser som tyder på att 50-tums plasmaskärmar kommer att gå under 2000 euro över disk 2007 ungefär. Och då kommer vi ner ett segment där jag tror de kommer att säljas väldigt mycket. Så att,
ja. Per, du ville lyfta.
Ja, jag var lite förvånad att du glömde säga det att man har en helt annan tv-standard i USA också. Med radikalt sämre upplösning än vad man har i många europeiska länder. Så att just HD-tv på stora bildskärmar är en stor skillnad. Det kanske vi kan vara överens om. Jag tror också att HD-TV kommer. Men det vore intressant att höra lite från publiken också. Nu har vi grottat in oss rejält här. Vad...
Ja, ni har ju gjort ett lysande jobb av att näsla in er själva. Vad ska jag göra? Det är...
Nej, jag kan inte låta bli, eftersom jag som utvecklingschef har jobbat väldigt mycket med HD-TV på Sveriges Television. Och så. Det där är en härlig myt som många höga äldre herrar som har tekniska direktörer i stora bolag använder just för att försvara varför vi inte skulle gå in i HD-TV. Nämligen att klart de gör det i USA, för de har så mycket sämre bild från början. Alltså skillnaden med äkta HD-TV även för oss europeer är ganska stor, så att det är definitivt värt grejen. Sen är det ännu mer för dem möjligtvis.
De har en annan tillstånd, eller?
Ja. Men alltså argumentet för att Europa inte behöver ha HD-TV, nej, håller inte.
Jonas?
När man ser det här med konsumenterna, ska vara lätt att använda sånt där, så är det så att vi ser ju nu att tiden tror jag håller på att rinna ifrån oss med att Sverige ska vara ledande, utan det vi kommer att kunna vara ledande på nu, det tror jag är att hitta nya koncept, och att vi har public service som ju är mycket starkare här än vad det är till exempel i USA. Nu när Microsoft går in och lanserar det här med Media Edition, då kan man undra, vad är det för skillnad på en PC och en TV? Man har en stor platt skärm framför sig och så har man en fjärrkontroll, och sen så är det skillnaden då att PCn, då har du en grön knapp. Trycker du på den gröna knappen, då kan du ge det till din far och så förstår han inte att det är en PC. Det är en väldigt praktisk grej. Så man kan alltså välja mellan en PC-metafor och en TV-metafor genom att bara trycka på en grön knapp. De här stora aktörerna kommer nu driva det här, så att det kommer att bli väldigt enkelt. Vi kommer att få enheter som kan ta in båda de här sakerna. Men den stora skillnaden mellan om det är en PC eller om det är en TV idag, det är att det är så mycket bättre bild om det är en PC. Och det är väldigt mycket billigare. Och det är de här underliggande teknikfaktorerna som gör att det blir så snabb teknisk utveckling, så att det blir så billigt, så det här kommer att bli varmans egendom. Det är det som kommer att driva det här. Vill ni se HD-TV idag, så gå in till exempel på Apple. De har ett galleri. Ni kan ladda ner 720 eller 1080. Så ni får se den här kvaliteten. För det måste jag säga att det är ju verkligen någonting häftigt om man inte har gjort det. Speciellt om ni har en dataskärm och kan sätta upp den och jämföra med en stillbild på en vanlig TV. Då kommer ni ligga på de här herrarna för att ni ska få HD-TV snabbt. För då vill man inte titta på det andra igen.
Aldrig mer. Peter, nu har du samlat dig.
Kanske. Jag skulle vilja... Bara kommentera, alla som pratar sändning och realtid, Jonas har varit inne på det ett par gånger. Hur stor utbud av det som sänds i kanalerna är i sann realtid? Alltså extremt liten bråkdel, och det är bara den lilla bråkdelen som behöver bandbredd för att sändas. Så alla nät som byggs för att klara kanaler med repriser ena dagen, de byggs i överkapacitet. Vi kan göra det här så mycket smartare genom att streama grejerna i bakgrunden när jag gör någonting annat, så jag tittar på det 5 minuter senare eller 15 minuter senare. Vi behöver inte göra saker samtidigt. Och det går Sveriges Radio före på ett otroligt underbart sätt genom att släppa ut sina radiosändningar som man har rättighet till som poddradio. Där man kan stanna när man blir avbruten och återuppdra och höra resonemangen till slut. Ett helt nytt sätt som förändrar hela radiovärlden as we're speaking. Där folk till låga produktionskostnader sprider sitt material. Inte som sändning, för där hade de inte råd att köpa sändningsutrustningarna i sändningsnäten. Utan de sprider grejerna. Hur många av er som har nät eller innehåll som ni kräver ska sändas på det traditionella sättet, tänker i de här banorna överhuvudtaget? Som Jonas har varit inne och efterfrågat ett par gånger.
Det blir lite långare här, men vi har inte fler mikrofoner.
Jag ska försöka svara på det. Ja, överhuvudtaget sen vi drog igång digital-tv så är ingenting live. Och det kanske ni har hört på sportsändningar när man missar att synka ljudet med tv-bilden. Tv-bilden går ju ofta över satellit och ljudet går på landbacken. Så att när man skriker mål och sen tar det någon halv sekund, sen blir det mål också. Så att hädanefter så är ju faktiskt väldigt lite live. Men det var inte riktigt det du menade kanske. Ja, nu tappar jag faktiskt spåret lite.
Vi pratar om poddradio och att bandbredden inte är lika...
Just det, bandbredden var vi inne på. Bandbredden är ett problem, och det är inte ett problem när man tittar på TV. Men det är ju det att väldigt få i Sverige tittar på TV. Man zappar TV. Och det gör ju att alla kanaler måste finnas väldigt nära kunden distributionsmässigt.
Inte som i maxen digitalt TV då alltså? för att ta typ 8 sekunder innan det byter kanal.
Ja, fast det har med CA-systemen att göra. Okay. Kanalerna finns ju in i boxen. På bredbandssidan så är det ju så att man kan distribuera kanalen när kunden väl väljer den. Då kan man skicka ut den från huvudcentralen. Man behöver inte streama den om det inte är så. Men eftersom många sappar och man vill ha ner sappningstiden, alltså kanalbytena, så distribuerar vi ut i stort sett alla kanaler samtidigt. Vi kör nu, vi trodde vi skulle klara oss med 500 meg ut från våran central. Nu börjar vi närma oss 700 meg. Så att det går åt bandbredd. Vi sänder alla kanalerna hela tiden. Jag vet inte om det var svar på frågan.
Jag fick en specialmick här. Det du är ute efter är helt rätt, och det är det här man kallar för instant download. Det vill säga att om man drar ner materialet och sen tittar på det lugn och ro, då slipper man allt det här med realtidsegenskaperna så att säga. Det är väldigt, väldigt fiffigt, och det är så som det kommer att börja. Och om inte de stora näten släpper in de som vill producera på det sättet, för det är den barfota-tvn, det är det som efterfrågades. Där man tittar på väldigt lustiga, avancerade, konstifika saker, varav några säkert kommer bli populära. Några blir det communities, några blir det mycket bredare. Men det här innebär ju också att man kan idag sätta upp och producera tv, men man har distributionsformen instant download, och det kan alla göra som kan komma över en digital kamera och som kan ha tillgång till ett bredbandsuttag. Och det är det här som gör att man får en fantastisk möjlighet. Den andra biten här när det gäller att hur man ska lösa det här med att man har en snabb omkoppling, så är det egentligen inget problem att det ska vara i princip de här 10-20 millisekunderna som man vill ha när man ska slå över mellan kanalerna. Det handlar också väldigt mycket om kryptering och industrisamarbete i branschen. Det vill säga att istället för att skicka kanal 3 4 gånger bredvid varandra, så skickar man den en gång och så kommer man överens om standardiserad utsändning. Och det finns ju lite initiativ kring det där, så att man kommer kunna utnyttja bandbredden mycket mer effektivt. Men i fibernäten så finns det i princip ingen begränsning för hur mycket bandbredd som kan skickas eller tas emot. Så det gör liksom att även om vi pratar om 10 gigabit tv som skulle ligga multicastat ut, så kommer det över tid inte att vara något problem. Men det blir ett helsikes problem om man pratar markbunden digital tv eller satellit. Och det är alltså de här grundläggande tekniska skillnaderna som gör att man kommer inte att kunna på de systemen distribuera tillräckligt mycket med tillräckligt hög kvalitet. Och de kommer inte att vara öppna för de som vill själva producera saker och ting. Och därför kommer de att bli en liten relik och en fotnot i historien. Och det här med podcast är bara ett exempel. Nästa grej naturligtvis blir något liknande då, fast med högupplöst tv som produceras allihop hemma. Men hur ska då våra politiker bestämma över oss? Tänk vilket problem.
Ja, svar på frågan där. Hur mycket är realtid? Det är väldigt olika för olika kanaler. Filmkanaler är ingenting. Sveriges Television är trots allt rätt mycket. Om man tänker in alla nyhetssändningar som man gärna vill ha i realtid, för man vill sända dem så sent som möjligt. Sportsändningar, andra former av evenemang, galor. Alltså så fort man vill ha folket med sig på något sätt i telefonomröstningar eller samla in pengar och ge feedback på det, så blir det gärna direktsändning. Jag har ingen jättebra siffra, men
hälften, max.
Ja, inte över hälften.
Nej, så mycket är det inte.
30-40% under primetime. Jo, men alltså vi har givetvis sådana tankar också på den teknologiskiftet som händer i hemmen också, att man får mottaga med inbyggd hårddisk. Det är ju nya möjligheter att så att säga förladda ner material under nätterna eller något sånt här. Så men jag tror inte det kan aldrig ta bort behovet av att realtidssända. Alltså EM-fotboll och såna här grejer.
Nu präglar på diskussionen som handlar om hur mycket kanaler får vi plats med, och kanalpaketeringarna som vi har pratat väldigt mycket om under en lång. Kapacitet. För kapacitet är inte det problemet som det låter som. Om man tänker bort faktorn att det är bara realtiden du behöver strömma.
Nej, men mycket i den här diskussionen handlar om hur det kommer att bli. Det kommer säkert att bli jättebra i framtiden, för det har alltid blivit förut. Men just nu så tycker jag att det är ett ganska stort problem att försöka leverera tv och de här IP-näten när det finns sådana begränsningar som gör att den kvaliteten och den tillgängligheten som vi vill ge våra tittare inte riktigt går att uppnå. Och eftersom vi är så rörande överens om så många saker här, så får jag väl, kan jag inte låta bli att kasta in en brandfackla. Och nu,
det är ju så dags nu ju.
Ja, det är
4 minuter kvar.
Och det är helt personlig erfarenhet. Mig som privatperson som faktiskt har IPTV hemma. från en jättestor leverantör som var på T som körde över ADSL. Och då var det så här att för några veckor sedan så de håller på att bygga en stor motorväg förbi Täby där jag bor, några kyrkbyn. Och då råkar de gräva av telefonledningar så att vi, hela Täby kyrkby blir av med telefon i 7 dagar. Och det var inte så jävla farligt visade sig, för vi sprang omkring med mobiler hela familjen, så att det var ju bara att få ut budskapet till mamma och pappa att ring på mobilen istället, ordnade det sig. Surfandet var lite värre eftersom fan, man betalar ju räkningar och sådana saker, så det var lite kämpigt. Men tv slocknar ju, alltså deras IP-tv. Nu var det ju inget problem eftersom det finns ett analogt marknad som fortfarande sänder. Men hade jag i framtiden varit en kund som så att säga hade valt Telia som min huvudleverantör av tv, så hade det varit lite jobbigt, för det var utan tv i 7 dagar. Efter 7 dagar så ringer jag till Telias kundtjänst och frågar hur de tänker kompensera mig för det. Och då får jag reda på att nja, vi har en gräns på 10 dagar. 10 dagar är det okej att vara utan sitt bredband. Och då, jag vet inte, det var Telia, jag vet inte hur andra operatörer grejer, men om man har den synsättet mot sina kunder, att man ska lansera tv-tjänst och tror att det är helt okej att vara utan tv i 10 dagar, då har man hoppat in i fel bransch.
Vad var kompensationen? Då skulle man få allting på VHS-kassetter i efterhand, eller?
När vi sänder tv i bredbandsnäten så har vi inga möjligheter att göra några fördröjningar. Det står i avtalen. Vi får bara ha ett visst antal millisekunder på oss, så att säga, innan vi har levererat signalen hela vägen igenom nätet. Så vi har inga möjligheter att trixa och spara det här i nätet, som kanske skulle vara mycket praktiskare än att spara i varje box ute i änden då. Och sen, vad var det? Det var något mer där också?
Nej.
Var inte det?
Nej, jag tror inte det var så mycket mer. Det är 2 som har viftat till här och nu börjar tiden rinna ut, så att ja, det är helt okej.
Jag ska vara jättekort. Jag tycker också att det är viktigt att försöka nyansera. Jag tycker det är fantastiskt kul att prata om framtiden och allt som det bär med sig, men det handlar ändå om hur upplever kunderna. Jag tycker det är så kul att se, vi är en annan spännande fråga som kan återkomma till, nämligen DAB, digital radio, som om möjligt är ännu hetare diskussionen kring. Men tänk på nya mobiltelefoner, så har man FM-radio. Gammal analog radio i en väldigt digital modern apparat. För kunden spelar det ingen roll. Det är radio man vill ha. Sen finns det andra komplement som poddradio man har på sin iPod och sånt där. Så att det där antingen eller är väldigt, väldigt lurigt, tycker jag. En annan sån liten detalj är det som vi alla håller på med här, nämligen den nya trenden med åka och husvagna i, eller kampa husvagn. Hur får man liksom tv enkelt i sin husvagn på sommaren? Då har man digitala marknader som jättebra. Det går att få satellit, men det kostar en rejäl slant. En 15-30 000 någonting från en motor och tjoflöjt på taket. Så jag handlar verkligen, det är verkligen inte antingen eller, utan jag tror att man ska dra nytta av, Jonas är jävligt skeptisk ut här, men det handlar om att dra nytta av både den gamla, lite äldre tekniken, ny teknik och den som kommer lite längre fram.
Nu får du hålla dig
kort. Nu får du hålla med mig.
Hallå igen, fy vad roligt att vara med. Nu har ni lärt er hur ni ska ut och motorvagnssemestra här. Så att då ska jag ge ett hett tips bara. Att om ni nu ska ut och se på tv när ni åker på semester. Det tycker inte jag ni ska göra alls. Jag har inte ens tv på vardagen. Så var 2 när ni åker. Det blir mycket roligare. Ni kan ha sexuellt umgänge i husvagnen. Och dessutom så kan ni hjälpas åt att ställa in tvn. För då har ni en på taket och en som tittar på tvn. Så behöver ni inte den dyra motorgrejen. Tänk så mycket pengar vi har sparat nu. Kan ni titta på satellit-tv, titta på utländska kanaler och berika er på alla sätt och vis. Det var sånt hur man kan använda befintlig teknik. Men det viktigaste här att förstå det är att vad man än pratar om när det gäller infrastruktur, så spelar ingen roll om det är teknisk kapacitet, hur mycket kanaler vi ska kunna skicka, vad vi ska kunna göra för någonting, så är det så att om vi har en bra infrastruktur så handlar det om hur mycket pengar kan vi satsa på den. Vi kan bara få in mycket pengar från abonnenterna om det finns många tjänster i den. Vad tror ni är lättast? Att bygga en infrastruktur som man bygger väldigt, väldigt säker om man har många tjänster i, så finns mycket pengar bakom den. Eller om vi pytsar ut lite pengar till varje infrastrukturprojekt var för sig och sen ser vi vilket som blir säkrast. Och som tur är kanske för er och för panelen så kan vi inte gå in på säkerhetsdebatten i det här. För jag har ju en sån gammal rakryggad hållning och jobbat mycket med försvaret och sånt där. Och att om politikerna i Sverige ska prata om säkerhet, ja, då blir det väldigt, väldigt långrandigt. Jag skulle säga att det markbundna digital-tv-nätet kommer verkligen att från eller till med tanke på den oerhört sänkta säkerhet vi har i Sverige. Det blåste visst lite i Skåne har jag hört och då ramlade ner träd i Småland och det var väldigt obehagligt. Hur mycket kompensation fick vi för det? Bygg en rejäl infrastruktur. Fiber är det säkraste. Det blir inte bara roligare, bättre och billigare. Det blir också förbaskat mycket säkrare. Jag kan ta på mig att störa ut markbundna digital-tv-nätet på valförort. Säg till när ni vill ha det gjort. Tack.
Då tar vi en kort snabb fråga här med slutet, eller två snabba frågor. Alltså, till syvende och sist handlar det om att folk skulle vilja ha det här. Vad fan är helsike, hela fredens namn skulle folk vilja ha IPTV för? De flesta fattar inte ens vad det handlar om. Jonas, utbud och interaktivitet är de saker som har dykt upp här. Varför skulle kunden vilja ha IPTV?
Kunden kommer naturligtvis att vilja ha möjligheten att både konsumera mycket bättre som vi pratade om, men du ska också lägga till bildkvaliteten, för det blir väldigt, väldigt mycket bättre bild på de här många kanalerna. Och sen den andra grejen är att kunderna vill inte bara konsumera, kunderna vill dessutom vara producera och vara delaktiga och kunna gå ut med sina egna signaler och sina egna saker. Och det som säger att folk kommer aldrig ha sina egna TV-kanaler, då kan man fundera på vad man sa en gång i tiden, att folk kommer aldrig starta hemsidor, folk kommer aldrig göra någonting bättre på webben, och det har ju visat sig vara fel. Det fanns ju en del man kunde göra. Så folk vill bidra, därför blir det dubbelriktat både TV och bredband.
Vad säger du, Magnus? Finns det några fler anledningar till varför folk skulle vilja ha som kund vilja ha just IPTV?
Ja, det tror jag faktiskt, för att många fasta rötter har inte möjligheten idag, och man kanske sitter med en kabel-TV-leverantör. Man kanske vill ha möjligheten att välja. Så kan man få IPTV via telefonnätet eller LAN-nätet, så varför inte?
Vad tror du, Per?
Jag håller med. Valfriheten tror jag är central, men också naturligtvis jag skulle älska att ha allting i samma gränssnitt, såklart. Jag kanske inte är mainstream där, men det, där kan vi vara överens också. Men valfriheten tror jag är absolut bäst.
Sista.
Konsumenten kommer tycka att IPTV är ett utmärkt komplement till marksänd TV, som står för det breda utbudet och det smala, nischade utbudet går via IPTV.
Anders?
Man har ju problem här med att man sitter och zappar. Varför zappar man för? Varför ska man ha en bandspelare hemma och spela in för? Varför ska man ha det för? Det är bättre att gå till botten och se vad är det vi vill ha, vad behöver vi, när vill vi ha det, då löser man alla problem, och det gör man med IPTV.
Ja, valfriheten tror jag också, att man kan köpa ett basutbud utan någon, och sen tycker man att man skulle vilja hämta någonting på andra sidan Atlanten eller vad det är, så tror jag det är, tror jag, lösningen.
I grunden så tror jag att folk skiter i vilken form de har, det viktiga är att de har TV.
Jaha, det tror jag är ett alldeles utmärkt slutord. Jag tror att i grunden folk skiter vad de har, bara de har TV. Tack så hemskt mycket, panelen. Jaha, en liten present.